I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, det här är Henning Svedberg, jag som driver podden, tillsammans med löjtnant Andersson. Jag tänkte innan podden börja säga två saker. Dels att vid den här inspelningen så blev det något fel på min mikrofon, vilket gör att det blir väldigt, väldigt dåligt ljud på mig. Och jag hade tänkt att inte släppa det här för det blev så pinsamt dåligt. Men nej, vi släpper det. Nummer två är att du som är Patreon, du hör hela avsnittet. Och du som inte är Patreon, du hör egentligen bara själva intervjun. Och du missar således en hel massa små kul och intressanta grejer. Så bli Patreon, patreon.com/militarsnack. Då kör vi!
Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Jajamän, då har jag den stora glädjen att presentera ännu ett avsnitt av Militärsnack. Och idag har vi Pelle Salmin med oss från Hidden in Sweden. Välkommen Pelle.
Tackar.
Och vi har också med oss löjtnanten givetvis. Du ska vara välkommen även du löjtnant.
Tack så mycket, tack så mycket.
Vi kör då alltså igång med en intervju igen. Och nu så ska vi ta och lyssna på en annan kreatör på internet. Som hörs och syns och kikar lite på det spännande som finns i Sverige i både militärt och... Det är väl lite industritekniskt också, Pelle?
Ja, det kan man väl säga. Det är en blandning. Men i grund och botten kallas det för urban exploration. Men med tyngdpunkt på militära rester kan man väl säga faktiskt.
Det är väl därför det passar hos oss?
Ja, det tror jag.
Innan vi kör igång här så tänkte jag att Pelle faktiskt skulle få presentera sig själv lite. Vi har ju redan lyssnat på ölen här för de som har betalat och varit med som Patreon. Ni andra börjar att lyssna nu. Pelle, vem är du?
Ja, hej. Pelle heter jag. Det har vi klarat av. Pelle Salmin, 51 år ifrån Åkersberga, norr om Stockholm. Sjukt jävla nyfiken och vapenvägrare kan man väl säga. Det är väl en kort presentation som kanske behövs pratas lite mer om här i avsnittet. Men det är väl en kort, koncis förklaring om vem jag är. Sen är det som så att jag driver den här YouTube-kanalen Hidden in Sweden.
Jag får inte ihop det här med vapenvägrare och militärintressen. Nu får du, det får du reda ut till att börja med.
Ja, vi kan ju ta hela den historien. Men det är som så att jag ryckte in i lumpen då början på 90-talet. Jag var ju då vald till att bli robotman på LV7 uppe i Luleå. Ja. Det finns ju inte kvar längre då. Låg där en vecka eller två, kom inte riktigt ihåg. Och fick djup ångest. Nu är det inte här någon psykologipodd, men vi kan i alla fall prata om det ändå. Så att jag vill bara därifrån och frågade vad kan man göra? Ja, då får du bli vapenvägrare i sådana fall. Och det visste jag knappt vad det var för någonting. Och jag kommer inte riktigt ihåg allting, alla detaljer. Men jag gick väl in och sa att jag är vapenvägrare och varit hemförlovad med detsamma. Och flög tillbaka ner till Stockholm. Mm. Sen efter det så vart man då intervjuad en psykolog. Och skulle svara på massa konstiga moraliska frågor som jag skulle då bli utvärderad utifrån. Och jag kommer ihåg att jag fick ett svar där och rekommendationen var inte att jag var tillräckligt övertygad för att göra vapenfri tjänst. Men hur som haver så var det vapenfri tjänst som flygplatsbrandman på Bromma flygplats faktiskt. Vilket var faktiskt skitkul. Så att det ångrar jag inte. Så att sen om allt mitt intresse för gamla militära rester och bunkrar och bergrum kanske har med det här att göra, det vet jag inte. Men nu, ja, så ligger det till i alla fall.
Mm. Kul. Det är inte alls ovanligt egentligen att man mår, alltså det är en väldig omställning just när man rycker in, att det är svårare än vad man kan tänka sig egentligen för de som inte har gjort en värnplikt just de här första veckorna med total omställning där man egentligen inte råder över sin egen tillvaro.
Mm. Ja, absolut. Så att det här var ju otroligt, förmodligen chock då. Det här, jag kommer ihåg, det var i augusti, slutet på augusti, och det var ju skitkallt redan då i Luleå. Så att det var många olika faktorer, tror jag. Så att däremot tror jag, om jag, någon hade övertygat mig kanske med, ja, lite motivation, så hade det kanske gått, vad vet jag.
Oftast så gör det. Men det var ju väldigt glädjande att du fick göra civil, att det var civilplikt istället då, så att säga, eller vapenfri tjänst, och kunna bli krigsplacerad på. Det där återupptar man ju nu igen. Det är ju tal om det i dagarna just, att börja utbilda för att krigsplacera civilpliktiga. Och det är ju jättebra.
Ja, absolut. Nej, men det var jättebra. Och det var ju Luftfartsverket på den tiden då som fick många unga män då som brandmän då. Det försvann ju sen bara några år efteråt, tror jag. Så att det var sista svängen de hade. Gratis brandmän, så att
ja,
säga.
Precis. De är ju väldigt anställningsbara, men det är ju egentligen inte tanken. För börjar du jobba inom räddningstjänsten så får du ju en krigsplacering i och med det. Så det fina är ju att ha en reserv, så att säga.
Det var vår före, vad heter han? Peter Hultqvist hade ju också, men var ju också vapenvägare.
Vi har ju till och med, vi har ju såna här värnpliktskonsulenter och så som man kan prata med och så. Det är ju inte, det är ju väldigt många. Alltså, av 30 man så är det ju 20 som inte vill vara där första veckorna, fast de trodde att de ville det. Så är det.
Ja.
Så är det.
Ja, till din YouTube-kanal, Pelle, hur kom det sig att du började köra din Hidden in Sweden?
Ja, man kan väl säga att det här var väl en produkt av corona där. Jag hade lite tid över våren 20 och kände att jag ville lära mig något nytt. Exempelvis då så ville jag lära mig Final Cut, och jag hade lite inspelat sen tidigare. Så att investera i det programmet och googla runt och titta mycket på YouTube-kanaler för att lära mig och hantera det programmet. Och sen i och med det så var det lite fler besök och lite mer redigering, och kände att det var faktiskt jättekul att kunna klippa ihop någonting och lägga på musik och få en schysst stämning och dela med sig till andra med samma intresse.
Mm.
Hur stort skulle du säga att det här är med urban exploring? Om jag nu sa rätt, eller var det urban exploration?
Ja, det är samma sak. Nej, men man kan väl säga så här, historien, om vi kollar på den svenska scenen, så urban exploring, det började väl faktiskt ungefär när YouTube började, ungefär 2005-2006 så var det som störst i Sverige. Och höll på ett antal år. Sen har det intresset för urban exploring sakta sjunkit då sen 2005. Men nu är det faktiskt en liten renässans igen, tycker jag, märker runt om omkring då. Så att i alla fall i Sverige. Sen har ju folk hållit på med det här i all evighet förmodligen. Så att, men nu syns det mycket mer på YouTube. Det finns flera svenska kanaler som visar mycket, och såklart andra länders har ju också egna explorers som är rätt stora. Som också är naturligtvis väldigt intressant för mig att kolla på och bli inspirerad av.
Kan man säga, alltså, vad är det som lockar? Eller jag kan tänka mig att det finns olika fundament i det här, som till exempel historiskt intresserade. Eller att det är tilldragande att vara på en plats där ingen har varit på väldigt länge. Det kanske finns någon som är arkitektoniskt eller intresserad av själva...
Mm.
Eller är det helheten, eller finns det olika typer av intressen här?
Ja, det gör det säkert. Jag är ju ingen militärhistoriker och kommer inte heller bli det. Utan jag är mest fascinerad över infrastrukturen i konstruktionerna. Och ja, där är väl min tyngdpunkt. Då. Sen är väl drivkraften bakom att producera program... Det är att jag vill lära mig så mycket som möjligt om det jag har hittat och det som finns. Så att mycket research innan besöken och faktiskt ännu mer efter för att lära sig. Så att drivkraften är ju framförallt att lära sig.
Okay. Om man generaliserar då, när vi ändå liksom är inne på begreppet här för att få en förståelse för vad det är. Är det Är det generellt sett under mark eller kan det vara andra typer av komplex också som är intressanta?
Ja, nej, men för mig, jag har inga, utan man tar det man hittar så att säga. Nej, men det är såklart, allt under mark har ju absolut en egen särprägel med, som är svår att komma ifrån. Men det, ovan mark är också intressant tycker jag, så att, det finns inga begränsningar där för mig. Utan jag är inte så picky på objekt, utan jag kan gå igång på en gammal varphög också i skogen. Så att,
Civila alltså byggnader som har med civilförsvar eller militärt försvar är ju givna, men finns det några andra kategorier här som vi kan
ja, absolut. Nej, men jag var inne, gruvor, absolut, jätteintressant. Det finns ju runt omkring oss, man behöver inte åka upp till Bergslagen för att hitta gruvor, utan det finns runt om i norrort också faktiskt. Så att hus, självklart gamla hus som står övergivna är intressant. Det finns självklart en del runt omkring oss här i Stockholm, men det är mest på landsbygden. Man kan väl säga att gamla hus, det var ju egentligen där det började med min far, kan man säga, på 70-talet. Åkte omkring och kollade på gamla kåkar och gamla nedlagda fabriker, och jag fick faktiskt följa med. Så att jag tror nog att där finns också en koppling till mitt intresse. På den tiden, 70-80-talet i norra Stockholm, fanns det mycket mer än vad det gör idag såklart. Så att, men där finns en bakgrund också. Så att, nej, alltså jag tycker det mest är intressant som är övergivet och förbisett.
Mm. Jag tänkte bara flika in här lite. Du har ju faktiskt varit väldigt, väldigt nära mitt hem och gjort ett avsnitt.
Ja, just det. Precis. I
Krutfabriken i Rosersberg, eller Upplands Väsby.
Ja, men precis. Så att, det var ju faktiskt ett avsnitt där det inte finns någonting att hitta faktiskt. Ytterst få bevis på. Det finns någon Facebook-inlägg i Upplands Väsby-sidan där. Men annars är det ju tvärdött på just den. Så att, men där finns ju mycket kul att kolla runt omkring då. Så att, och där började faktiskt med att mycket av det här som jag är inne på är ju research. Man kollar mycket på kartor. Det är både i NIR och det är hitta, kartbild, fornsök, satellitbilder, utländska satellitbilder och alla möjliga. Och lägger man ihop dem där så kan man hitta saker och tomtgränser. Och då kan man komma fram till en slutsats att det här kanske är värt att åka och kolla på, vilket jag gjorde. Så att, och just Krutfabriken, det finns inte jättemycket kvar där, men helt klart så ser man att det har försiggått en verksamhet under många år som är bortglömd.
Mm. Har du någon gång så att säga varit först? Alltså det byggdes ju och har ju använts, men sen har det ju spärrats, blockerats. Men har du hittat någonting så att säga som ingen annan har hittat?
Det tror jag faktiskt inte. Det är svårt att komma ihåg alla objekt jag varit på. Jag har inte filmat allt heller, i och med att det här började egentligen för ett par år sedan. Sen har jag hållit på innan på fritiden och tittat, och jag kommer faktiskt inte ihåg allting. Men nej, jag tror nog inte att det mesta är kanske inte jättekänt så, men inga större egna upptäckter än så länge.
Mm. Ja, men det är häftigt just med researchen där, att du lär dig väl, antar jag, att ett bergrum ligger oftast, berget bör vara så här högt och det bör finnas den här typen av terräng och sådana saker man kan titta på för att liksom räkna ut att här kan det vara.
Absolut, och jämföra kartor med varandra, då ser man ju saker som skilja sig från varandra. Men framförallt höjdkurvor och sånt är ju intressant att titta på. Så att,
ja, det finns ju vissa betingelser som jag vet, men de ska vi inte ta, för det finns ju faktiskt bergrum som fortfarande används. Så.
Absolut, och det ska vi vara jättetydliga med, utan vi tittar inte på någonting som är aktivt idag, utan det här gäller gamla saker som är precis preskriberat. Men jag kan ändå flika in där, för det har ju faktiskt hänt att man har varit på ett ställe som har varit uttjänat och är avfört ifrån avfört som ett hemligt ställe och men kan på senare tid då användas igen, vilket jag fick erfara. Men då är det bara att ta bort avsnittet och göra som de säger.
Mm. Du, jag råkar veta att du var i Berlin och filmade någonstans där du inte fick filma.
Ja, det är faktiskt kanske nästa avsnitt, men det är ett avsnitt som handlar om ett skyddsrum i Berlin som jag bokade en visning på. Och, de var väldigt restriktiva. Jag gillar ju att filma. Allting blir ju inte avsnitt på YouTube, men det är alltid kul att titta. Så att, men där var det förbjudet att filma. Jag försökte ändå, jag gjorde det ändå i smyg. Så att, ja, vi får se. Det blir förmodligen ett litet avsnitt. Kanske lite mer historik och vad som finns runt omkring det här skyddsrummet från andra världskriget. Det är inte mycket som finns kvar i Berlin som ni säkert känner till. Det är ju rätt. Berlin har otroligt mycket historik att kolla på, men är man i den situationen jag är, då finns det inte jättemycket där, tycker jag.
Jänkarna hade väl en förbläst för att bomba sönder sakerna i Berlin. Så att...
Ja, och ryssarna också.
Just. Mm. Men där får du en liten konflikt med ditt namn då. För att det här i Berlin ligger ju inte i Sverige.
Nej, det gör inte det. Och ambitionen med kanalen att det mesta är från Sverige, men jag blandar in andra ställen också och kommer göra i framtiden. Och som sagt, Tyskland har jag varit i och det kommer bli fler avsnitt i framtiden från andra länder också. Så att jag har ju faktiskt en resa inplanerad om allting går vägen här till Danmark i januari, februari med mycket intressant objekt.
Kul!
Mm. Vet inte om under stormaktstiden så hade vi ju stora delar av alla Östersjöländer, men jag vet inte om vi hade Berlin faktiskt. Annars kunde man ju påstå att det har varit svenskt i alla fall en kort stund.
Ja, precis. Jag var ju även i Pinnemünde då i somras, så där var väl vi landsteg väl där, tror jag. Nu är inte jag någon historiker där, men ja.
Det är ingen av oss.
Nej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, men du åker runt och hittar så massa olika ställen. Vad jag förstod, vi pratade lite här innan, så är det som när du har ett ärende någon annanstans så åker du och tittar på saker. Det är inte så att du tar plånboken och öser för att åka iväg till någonting, utan att du använder redan inslagen tid så att säga till att åka och göra avsnitt.
Ja, ja, både och kan man väl säga. Det är klart att jag är på resa med familjen i Göteborg, ja, det är klart att då tar jag några timmar och åker iväg på en egen tur. Och självklart så utnyttjar jag den tiden när man är på andra ställen. Så att, absolut. Men sen naturligtvis åker jag enbart till ställen som jag vill absolut besöka. Så att, ja, nej, men man lägger ner mycket tid och framförallt pengar på att se dessa ställen.
Men väldigt spännande. Nu har vi ju fått en liten förståelse för vad det faktiskt är och ett intro. Och jag tänker närmast på en hobby som jag har dykt väldigt mycket och det handlar ju också om att se andra världar och se saker som kanske ingen annan har sett. Och det är ju väldigt, väldigt fascinerande just när man står, när man står på en strand någonstans i Maldiven eller vad som helst. Och då ser du det som alla ser, men sen får du även se någonting annat som en helt annan värld. Och det känns väl lite som, det här är ju samma sak, folk ser en skog men det finns någonting där som inte alla har sett.
Absolut, ja, men det är ju självklart att man får en kick och krypa in i ett bergrum själv. Och det är väl det, ja, det är väl den känslan man är ute efter och vill åt för det mesta då. Och framförallt dokumentera händelsen och ja, både känna både mörkret och framförallt lukten och alla sinnen är ju på plats där inne. Så att, ja, nej, det är en häftig känsla att vara själv som många andra inte är. Så att, men förhoppningsvis så finns det andra som tycker det är kul att kolla på det jag gör. Så att, och då är det kul att kunna förmedla det på bästa sätt genom YouTube-kanalen. Då jag försöker hålla en hög ambition på både videomaterialet och ljudkvaliteten.
Det var det jag var med mitt lite flummiga dyk, min referensen där. Men det var det jag var ute efter, känslan. Men jag tror att jag kan förstå konceptet.
Ja. Ja, det passar kanske inte alla. Så att, ja, men det finns ändå ett helt gäng tror jag, i Sverige som tycker det här är kul.
Ja, du har väl någonstans, det är en bit över 1000 följare.
Ja, kanalen, YouTube-kanalen, den har drygt 1500 prenumeranter och den har ju vuxit lite väl snabbt. Så att ambitionen är ju att kanalen kommer leva kvar så länge jag lever kvar. Jag kommer inte ha någon stress att producera avsnitt, x antal avsnitt varje månad. Utan det här är någonting som växer sakta framåt med tiden. Då. Och sen självklart har jag ju, finns på Instagram och Facebook, men även TikTok faktiskt som kommer mer och mer. Så att, och där är det kul, för där kan man hitta framförallt intressanta andra konton som håller på med samma sak och framförallt andra följare från andra länder. För det är faktiskt som så att av de prenumeranter jag har idag så är faktiskt hälften från Sverige och resten från utlandet.
Okej.
Okay. Hur står vi oss internationellt så att säga med ja, lämningar då, eller objekt, eller vad vi ska kalla dem. Har vi mycket, eller har vi lite, eller normalt?
Jag tror att vi, alltså i och med att det mesta, jag tycker i alla fall från kalla kriget så finns det mycket från den tidsperioden. Sen såklart från andra världskriget har vi ju konkurrens ifrån Tyskland och hela Europa, och där finns det ännu mycket mer. Men många av de som håller på med den här hobbyn, de har ju kanske oftast kanske ett särintresse, ett speciellt intresse för olika tidsepoker. Jag har inte den gränsen alls, men vissa gillar absolut inte kalla kriget utan bara intresserade av andra världskriget. Så att, ja, jag vet faktiskt inte, jag tror att det finns rätt mycket i Sverige. Det är ett stort långt land och vi har lagt ner rätt mycket pengar på försvaret under ja, sen Tage Erlanders tid fram till Göran Persson och Reinfeldt.
Mm. Ja, nej, men det är klart att de som är historiskt intresserade av en speciell epok, att det finns riktigt gamla befästningar som är fornminnen, de är ju ofta öppna. Det kanske inte finns så mycket att hitta från, alltså som är dolt från perioden före 1900 eller 1910-tal, gissar jag. Däremot modernare saker kanske finns kvar, mer lämningar som faktiskt går att gå in i.
Mm. Mm, ja men absolut, nej, men det finns ju även saker från första världskriget runt om i Stockholm, framförallt norrort här med de här korvlinjerna bland annat då, som syns väldigt väl och är bevarat tack och väl då, som ligger i, runt omkring i naturen här. Så att, det finns mycket att titta på. Så att jag tycker faktiskt i det stora hela så finns det gott om gamla objekt då, och såklart så kommer det nya saker, blir ju gammalt och förfaller, så att det är liksom en utvecklande sida av allting. Så att det kommer nya objekt och gamla försvinner.
Mm. Om man inte har sett Hidden in Sweden, vilket tycker du är en av de bästa instegsavsnitten om man vill bli Hidden in Sweden-pundare?
Nej, men bra fråga där. Jag tycker absolut att man kan gå in och kolla på avsnittet F18 Tullinge. Som handlar om det som finns kvar runt om Tullinge flygfält och F18 då. Där har man ju hållit på och byggt, jag tror att det är 10 år där, så att det krymper och krymper och krymper, det finns lite kvar där. Och där hade jag en ambition att visa lite var man kan hitta de här ställena. Och det är inte alla som gillar det, men det skiter jag faktiskt, för jag tycker att det är kul att andra kan ta del av det här och se hur häftigt det här har varit en gång i tiden. Så att F18 Tullinge, kolla det avsnittet, och ännu bättre, åk dit ut och kolla själv medan det finns kvar, för snart är det bara bostäder där.
Mm. Vad har du för absolut drömställ du får åka och göra ett avsnitt på?
Min Holy Grail. Ja, det finns många. I Sverige, om man får prata om det här, men det är klart jag får göra. Det är väl våra gamla riksbunkrar det vore kul om man kunde visa upp någon av dem i alla fall i framtiden. Det är såklart någonting som alla finns. Det är någonting som alla tror jag vill kolla på. Men nere i Tyskland och gamla, framförallt Östtyskland, och gamla Honecker-bunken, 5001 heter den. Ja, otroligt häftigt objekt som jag har en tjock bok om. Så att det är en av dem. Men många andra stora installationer runt om i Norden finns, med framförallt gamla bunkrar, eller gamla kalla kriget bunkrar med riksbunkrar från 70-talet i Norden då.
Kul.
Mm.
Och det här, det antar jag att det är alltifrån, allting är ju inte verkansdelar, så det finns ju ledningsplatser och det finns ju sambandsplatser såväl som pjäs och kanon. Det är väl, jag antar att det är väldigt stor del som inte står för själva verkan, det vill säga krut och kanon, utan mycket logistik och ledning.
Ja, absolut, och det är nog så intressant, så att jag har inga, jag är inte så picky där heller, utan det kan ha, ja, det kan vara även sådana små saker som kommunikation också, såklart, som det finns mycket rester av runt i Sverige. Och ja, kommunikation och gamla radaranläggningar som begravdes för många, många år sedan, som det finns fortfarande rätt mycket kvar att titta på, framförallt i södra Sverige.
Och även sådana här bergrum för drivmedelsupplag måste väl, jag vet inte om de... så här då ska jag fråga. Jag vet ju att det fanns eller finns sådana. Om man ska generalisera, när man, hur liksom avvecklas de här? Täpper man bara igen ingången, eller hur har metoden varit för avvecklingen?
Den har nog skilt sig beroende på vilket typ av objekt det var. Det finns ju fortfarande rester, rätt mycket rester av de här ställena. SGU håller ju på naturligtvis och miljösäkra alla de här objekten. Självklart har vi oljereserv kvar idag, dock inte lika stor som det var förr i tiden. Jag har varit på ett ställe bland annat på Resare ute i Stockholms skärgård eller utanför Vaxholm. Där finns det fortfarande kvar en anläggning som är tom och inte plomberad, men den är i alla fall miljösäkrad, så den finns att kika på. Och där har man faktiskt utnyttjat en gruva där man förvarade oljan på en vattenbädd. Den finns fortfarande kvar. Men annars försöker man tömma de här, plombera dem, gjuta igen dem och glömma bort dem. Men som sagt, många av de här anläggningarna vart plomberade kanske lite hastigt och lustigt, så att det vart inte 100% rätt. Så att jag tror att man har mycket kvar att göra. Jag har faktiskt ett avsnitt som jag jobbar med som handlar om oljereservlagringar i Åkersberga, där man hade också gamla gruvor som man omvandlade till oljelagring för många år sedan på 50-talet. Och det var som så att man visste ju självklart att det här var miljöfarligt verksamhet att förvara olja, så pass mycket olja i bergrum då, med allt vad det innebär. Men där var det faktiskt viktigaste att verkligen kunna ha ett oljelager. Så att där kom miljöaspekten i andra hand, eller i tredje hand till och med.
Men är det samma sak? Man tänker om man när man avvecklar till exempel som de inte borde ha gjort då, 1270-batterierna Ersta. Pjäsgropar och sånt gjuter man ju antagligen igen fullständigt. Men för det är ju ganska små, men jag tänker stora, stora bergrum. Då är det framförallt luftschakt och sånt som de la igen. De gjuter inte igen hela rum.
Nej, det är oftast ingångarna, självklart då, att man gjuter igen med olika tjocklek. Jag vill inte gå in på hur tjockt, men det är nog olika gjort. Och alla nödutgångar, självklart. Man har ju testat, tror jag, på olika ställen med hur man då ville göra. Vissa har man bara, man började med att bara gjuta igen alltihopa och lämna allting kvar inuti då. Det har man ju då på en del ställen fått göra om det och rensa och miljösäkra efteråt. Men oftast är det bara en plombering med betong. Och sen på många av de här ställena då som är bortglömda, som inte går att kolla på grund av att de blir vattenfyllda då,
ja, just
under åren.
Just det, så när de var i drift så på sådana ställen med grundvattenproblem, då pumpade man kontinuerligt vatten då, antar jag.
Ja, nej, men så var det naturligtvis. Jag vet inte om de hade grundvattenproblem under den aktiva tiden då, men under åren, om att det gör någonting, så rinner det nog in vatten både här och där på vissa objekt. Så att, sen finns ju de som håller på med dykning och undersöker bergrum med vatten i. Där är inte riktigt jag ännu.
Nej.
Men du får gärna berätta lite om hur du gör med all research och hur du tar reda på vad som finns och hur du tar reda på fakta om de ställen som du hittar.
Absolut. Det jag skulle rekommendera om andra intresserade av det här, det är att läsa böcker. Det finns mycket intressanta böcker ute och man behöver inte köpa alla heller, utan man kan låna dem på bibliotek. Det finns många, bland annat en liten bok som heter Stockholms glömda bunkrar om man bor i Stockholm eller vill besöka Stockholm. En guide där man har kartor och ser allting position och var man kan hitta dem här. En annan intressant bok om framförallt kalla kriget, det är en bok som heter Om kriget kommer. En lite tjockare bok som släpptes för några år sedan. Och där kan man faktiskt hitta en hel del saker som egentligen inte borde finnas i en bok. Så att, ett tips där. Och sen finns det ju ett Fort och Bunker förlaget då, som ger ut väldigt mycket böcker kring det här temat. Där skulle jag rekommendera en bok som heter Hemliga utflykter. Och den täcker i stort sett hela Sverige. Där man kan både museer och gamla saker som kanske inte syns i första hand om man är ute och går i naturen. Nej, men absolut, böcker är jätteviktigt och jag tror att jag har faktiskt 14 böcker på stadsbiblioteket som väntar på mig att jag ska komma och hämta dem och kolla på. Så att böcker, internet, självklart. Det finns mycket saker med hjälp av googling om man orkar. Alltså, man får googla i flera timmar och till slut så hittar man dokument, pdf-grejer som ligger kvar på grund av offentlighetsprincipen och så vidare. Så att det går att hitta mycket om man lär sig de rätta sökorden och har gott om tid, så går det att få fram mycket den vägen. Mm. Och jag var inne på det, självklart kartor, där man kan se mycket. Framförallt gamla satellitfoton finns att få tag på, och även nya, för då ser man lite skillnader i terrängen och ja, man kan bekräfta. Men det gäller att lägga ner mycket tid. Så att...
Spännande. Mm. Väldigt spännande.
Ja, det är det. Nej, men det är kul. Och det är, som sagt, det finns ju folk som jobbar heltid med det här som bara är ute och besöker objekt och reser runt hela världen och lägger upp på YouTube. Så att jag är inte där, utan jag har ett heltidsarbete, utan det här är en hobbyverksamhet där jag gör på helger och kvällar och semestrar och så vidare. Så att ja, självklart så skulle man vilja hålla på med det här på heltid, men inte ännu.
Mm, det är som oss och podden.
Ja, men det är klart. Det är en hobby och det finns mycket att upptäcka. Och det verkar finnas ett behov från andra att titta på det man gör. Så att det är superkul.
Det är ju roligt att se. Det tycker jag. Jag tycker att det är en intressant kanal på YouTube.
Tack.
Absolut, jag håller med. Har du någon, alla som har en hobby eller utövar någon idrott eller vad det nu är, man har ju något speciellt minne. Har du något speciellt som du kan berätta om, som du kommer ihåg särskilt, att det här är svårt att toppa, så att säga?
Ja, det var väl egentligen för, jag skulle gissa, 15 år. Jag flyttade till Åkersberga för, ja, det var mer än 15 år sedan. Det var säkert 20 år sedan, där jag upptäckte att det fanns gruvor i kommunen. Mm. Helt otroligt att det fanns en gruva i norr om Stockholm, eller flera dessutom. Och efter ännu mer research så insåg jag att det finns ju till och med 12 gruvor i Åkersberga och runt omkring. Så att varav två rätt stora gruvor faktiskt. Och även med den här nya historiken som jag hittade då med just beredskapslagring av olja. Så att och finns fortfarande mycket kvar att se där. Så att det var väl den största wow grejen att någonting finns så nära där jag bor. Så att, och ja, nej, men det måste jag nästan säga att det var en, även ifall kanske inte det var det mest häftigaste stället så här efteråt då, när man besökt många andra ställen, så känns det ändå som någonting som var en litet upplyftande känsla.
Det finns ju sannolikt någonting nära alla egentligen. Jag tänker på det du sa, gruvor, då har ju vi här kring där jag bor också en hel del som bara är liksom inga stora, man kan gå ner i vattenfyllda hål i skogen med staket i runt. De kan man ju springa på, de har ju alltid en historia. Vissa är ju från 1600-tal och vissa från 1700 och så vidare.
Absolut, och det ska man kolla på. Det finns ju gruvkartor och det är väldigt väl dokumenterat vad som finns ute i Sverige då, självklart, med att det är en resurs. Så att, men där tycker jag att man ska vara jätteförsiktig och som allt vad det gäller det här med urban exploring så ska man alltid ha en kompis med sig och berätta vart man är på väg så att man inte blir helt utlämnad om någonting skulle hända. Så att ta med en kompis och en extra ficklampa.
Mm. Bra tips!
Yes!
Men när vi ändå var inne på, det var ju en det som toppade, men om vi tar någonting som du sa själv, det kanske inte var det mest nu när jag hållit på med det mest spännande. Utan det var, nej. Vill du berätta om det mest spännande då som du har hittat?
Ja du, jag kommer inte ihåg allting så här på rak arm. Vad kan det vara? Nej men, jag tycker det är väldigt intressant med historia också självklart. Då. Så att någonting som jag inte gjort tidigare i mitt liv, det är ju besöka rester från andra världskriget med framförallt med tyska lämningar. Så att det är väl det. Kontexten med andra världskriget gör hela upplevelsen starkare. Så absolut så finns det en krigsingrediens i det hela. Att det har hänt någonting på riktigt här. Självklart så blir det mycket häftigare på något sätt. Då. Så att i alla fall kanske inte objektet i sig själv är superhäftigt. Så i kontexten med att det var här man tillverkade exempelvis drivmedlet till raketerna till Peenemünde, så blir det en otrolig häftig känsla att kunna vara där bara och uppleva det som skapade så mycket kaos och elände.
Men då får väl Militärsnack och Hidden in Sweden åka till Reine Hopsten i Tyskland, den gamla flygbasen. Det skulle jag vilja göra i alla fall.
Absolut, och självklart så sparar man framtida objekt, och jag vet inte hur mycket jag har runt Tyskland och Polen. Det skulle nog säkert ta 10-15 år att besöka allt som finns. Så,
Ja, vi får göra ett avsnitt kombinerat podd och YouTube. Men det lovar vi inte, utan det var en idé.
Nej, men absolut. Ni är jättevälkomna ut på ett besök någonstans. Så att, det kan vi definitivt göra.
Just andra världskriget, det finns ju väldigt många ställen som är kända. Men jag vet att än idag kan man ju... Det finns ju vissa YouTube-kanaler som de går med metallsökare. Och det handlar ju inte om att hitta så mycket bunkrar. Men de hittar ju grejer fortfarande alltså. Metallskrot och hjälmar och ammunition och såna här saker än idag.
Oh ja, absolut. Och det är... Nu har inte jag metalldetektor ännu. Men framförallt nere i Tyskland finns det många sådana kanaler som verkligen vill också gräva lite mer, för man tror väl inte att hela historien är rätt. Mm. Att då vill man ju, vad var det som för sig gick i bergrummen i Tyskland i slutet på andra världskriget och så vidare. Mycket mycket information som saknas.
Men Pelle, om då någon sitter på nycklarna till något spännande, var vänder sig den personen för att få dig att komma dit med kameran?
Ja men precis, det är kanalen som vi alla vet om, heter Hidden in Sweden, och där finns det även en länk till min mail där, så att det går bra att maila mig. Jag vet inte om vi kan lägga ut den i beskrivningen till det här avsnittet på podden också. Så att, nej men absolut, alla tips är välkomna.
Och tycker man inte, annars kan man ju maila oss, vi kan ju förmedla också givetvis, så att
ja.
Det löser vi.
Mm. Nej, men då tackar vi Pelle för att du har varit med i Militärsnack och pratat om din Hidden in Sweden.
Ja, men tack så mycket för att jag fick komma. Man får väl en liten inblick i hur jag tänker. Och Hidden in Sweden är ju egentligen, det är jag och Pelle Salmin. Så att det är egentligen bara en spegling av mig själv, kan man säga. Det är inga hemligheter, utan jag vill bara visa och förmedla det jag upplever och hoppas inspirera andra självklart i det här och komma ut i naturen själva.
Mm. Tack så mycket.
Tack
så mycket.
Hej då. Ja, men det var jättekul att höra Pelles berättelse om sin kanal.
Det tycker jag. Och jag har ju tittat på några avsnitt, och det har ju även du. Det var ju så vi kom på idén här, att vi måste ju höra av oss och se om vi kan göra ett avsnitt i podden.
Ja, och det har vi gjort. Mm. Ska vi gå med det tacka?
Det ska vi göra. Mm. Vi tackar och säger på återseende.
Vi tackar och säger på återseende. Du får ha det så bra, och alla ni som lyssnar.
Eller återhörande.
Återhörande blir det. Ett återbruk av ljud.
Så är det. Men nytt ljud dock.
Ja.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.